Artikel 3.
Mellan 1901 och 2009 så hade vi allmän värnplikt i Sverige. Något som skildras i Armémuseums utställning Lumpen. Utställningen är inrymd i stora stålburar som ska förmedla den känsla av instängdhet som säkert många upplevde under sin militärtjänst. Som besökare får man kika in i små hål i duscharna för att ta del av det som många värnpliktiga kanske drömde om.
Thomas Roth, du står och tittar in i ett hål i en dusch här. Vad är det du ser där inne?
Jag ser en mycket avklädd blond kvinna som uppenbarligen är hämtad från någon sån här kalender.
Och här stod det klart och tydligt att det var förbjudet att titta in. Och förstås så tittar man ju då in och då såg du den här kvinnan.
Ja, alltså det var förbjudet för känsliga personer, stod det.
Och du tillhör inte den kategorin?
Inte direkt, nej.
Och vi befinner oss på en utställning som skildrar det svenska militära systemet utifrån olika synvinklar, ja, alltså, när vi hade allmän värnplikt.
Precis. Vad vi framförallt skildrar är ju folks minnen, hur de upplevde sin militärtjänstgöring och vilken stor roll det spelade i det allmänna medvetandet. Vad gäller kanske folkuppfostran eller liknande och den form av, ska vi säga, socialt kitt som blev följden av värnpliktstjänstgöring helt enkelt.
Och en del menar jag att vi också har ändrat förhållningssätt och tänkesätt kring samhället när vi inte har den allmänna värnplikten. Man borde kunna inympa då i de här unga värnpliktiga att det finns något att försvara.
Till exempel det, och vad jag tycker också man har missat med detta är ju att det var en fantastisk integrationsprocess för slarvigt uttryckt invandrarungdomen. Hur de verkligen blev integrerade i det svenska samhället på ett sätt som absolut inte sker idag. Mm.
Och det här vi tittade in i det här hålet med den här, där vi såg en bild på en lättklädd flicka. Och det var ju en del av lumpen, det här som ni kallar pornografin då. Mm. Det fanns ju där, bara män, oftast i alla fall bara män. Och då fanns också de här drömmarna förstås.
Ja, det fanns det naturligtvis. Men det där kan skifta väldigt mycket också. Från förband till förband eller från logement till logement. Jag har ju själv gjort rätt mycket militärtjänstgöring och det var oerhört skiftande.
Jag ska titta in i ett hål här. Jag också får se vad som kan dölja sig bakom det här. Ja, här dolde sig, har vi en affisch? Kom an då, försvarets kamp mot AIDS. Och det var någonting som man tog sig an.
Det gjorde man ju. Det var ju hela samhället under den här perioden. De gjorde ju stora insatser för att hejda AIDS-epidemin. Men just den här delen handlar ju om hälsa och hygien egentligen. Men det handlar ju också om hur det är då att förrätta sina naturbehov på en toalettstol utan dörr för första gången. Alltså, duscha med andra hade man kanske gjort i gymnastiken och liknande. Men man kom ju nära in på varandra på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare.
Och här har man byggt upp ett tält, ett fälttält. Och utanför det så har vi ammunitionslådor. Och här kan man alltså få känna på de dofter eller lukter som man kom i kontakt med här. Vi ska trycka på en här så ska vi se. Jag vet inte vad det där luktar, men skulle det där vara vapenfett kanske? Jag står och trycker på en stor ballong här som går ner till lådan. Vi ska... Åh gud, det där luktade riktigt illa. Man kan alltså lukta på vapenfett, krut, diesel, uniform och skofett. Så fem lådor har vi här. Jag ska ta en till. Ja, nej, men det var nog den som var krutrök. Ni har byggt upp den här utställningen, det är som stallar.
Ja, det ska ju symbolisera instängdheten som man upplevde bakom kaserngrindarna.
Och det här, det är en celldörr och vi kan läsa det. Som alla stora militärer, Napoleon, Mussolini och Hitler, satt även jag i fängsligt förvar 4 dagar efter muck. Sängen låstes upp mot väggen 06.00 varje morgon. Bibeln var det enda jag fick som lektyr. Och en lucka där uppe på dörren där man tittar in ifrån då vaktpersonalens sida. Och så går vi då bort över. Och här går vi då in i några burar. Och eller så det är buromgärdat och in i ett logement. Och här har vi då 12 sängar uppställda. Och så de här skåpen då där man hänger in sina kläder. Och går vi bort i den här utställningen så får man då se hur mönstringen kunde gå till. Här sitter då kvinnor som jobbar med den här mönstringsdelen. Och så får vi se män som kommer med sparkar i ett snöigt landskap. Är de på väg alltså för att mönstra?
De är på väg till mönstring som då skedde ute i lokalsamhället då, när länsman kallade och länsman och militära myndigheter kallade det. Här kommer då mönstringsförrättarna, ser vi på den här journalfilmen från 10-talet någonting. Mm. Väldigt illusoriskt, så här gick det helt enkelt till.
Men det här var en organiserad form av värnplikt, och tidigare har vi också förstås kallat in unga män för att ta strid på, ja, för att försvara landet eller vara med i krig i andra delar av världen.
Just det. Vi hade en tidig form av allmän värnplikt, så kallad beväringstjänstgöring, redan från 1812, som sen alltså utvecklas under 1800-talets lopp. Så att på 1890-talet så är det 3 månader tjänstgöring för varje svensk man. Men den allmänna värnplikten i dess moderna form är då alltså 1901.
Tidigare kallade man för roteskrivningar. Man fick skriva ut ett antal män från olika delar av byn eller samhället.
Det stämde. Vi hade alltså i princip 2 typer av soldater. Vi hade dels de indelta soldaterna som var deltidstjänstgörande, och så hade vi de soldater som var värvade för heltid, så att säga. Jag kan säga att vi, om vi jämför vid stora nordiska krigets utbrott, det är alltså år 1700, så är det alltså, har vi 35 000 man i den indelta armén, men cirka 30 000 i den ständigt tjänstgörande armén.
Vi passerar förbi de här burarna. Den här utställningen finns det ju faktiskt mycket att ta, känna på, ja, och lukta på, och information via gamla journalfilmer här. Och slutligen kommer vi fram till det som väl många längtade efter och som också hade lite både glädje och sorg i sig. Vad står vi framför nu?
Här står vi framför olika företeelser för det som kallades muck, som alltså inte betyder militär utryckning, civila kläder. Det är liksom ett påhitt. Det här är en bil, tidigt 80-tal någonting, med påmålade bokstäver, typiskt för muckarresan. Mm.
Jag vill säga, berätta lite vad som står där. Återsol, kan jag säga.
Ja, precis, återsol. Oj, vad det bunkar och bankar. Mm. 530 åke, muck, vrål, muck, F3 muck, alltså 3D flygflottiljen kommer den här bilen uppenbarligen ifrån. Mm.
Och i skuffen kan vi se en whiskyflaska. Vi kan se kläder då, där det står vilka förband man har varit i. Och vi ser också i förarsätet så ligger en samisk mössa, en huvudbonad. Och sen de vanliga militära mössorna med mängder med knappar och utmärkelser på.
Just det, den där samemössan, den kommer från så kallad lappmuck, som man kallar det, alltså F21, den nordligast belägna flygflottiljen.
Men här får man lära sig lite grann att militärtjänst kanske ändå inte var så negativt för de som gjorde det, utan det fanns någonting positivt med det. Man fick en samhörighet och kanske också förstod att det fanns ett samhälle att försvara.
Ja, alla våra undersökningar pekar faktiskt på detta, även om det finns de som vantrivdes något fruktansvärt och de som hade hemska problem. Och det ska man verkligen inte bagatellisera. Men huvudintrycket, eller det är huvudintryck vi får från våra undersökningar, från de böcker vi har skrivit i ämnet, är att de flesta ser tillbaka med en viss saknad. Men man kan ju också se det här, värnplikten var ju en mycket viktig del i demokratiseringsprocessen i samhället, som ledde ju sen fram till exempel den allmänna rösträtten, och det ska man se som i förening, så att säga.
Men vill man fördjupa sig i det här ämnet, då kommer man till Armémuseet, och förhoppningsvis får man då kanske en guidad visning av Thomas Roth, som är förste intendent här. Det är inte alls osannolikt.
Nej då, det kan förekomma.
Så ring till Armémuseum, och jag tackar dig för den här visningen. Tack ska du ha.
Tack själv.
Och sist hörde ni förste intendent på Armémuseum, Thomas Roth. Om du vill kontakta museet för visning, då ringer du 08 519 563 03. Och reporter i det här inslaget var Bengt Rejhed.